Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
Hallå, hej! På en fjällsluttning i norska Telemark ligger Kungariket. Gården där bröderna Roy och Karl Oppgard växer upp. Och det gör de på en smal remsa mellan samhällets nyfikenhet och familjens mörka hemlighet. Outhärdligt smal ska det visa sig. Kungariket är också titeln på Jo Nesbøs alldeles nya roman. Och nej, det blir ingen Harry Hole den här gången. Men vi ska som vanligt hos Nesbø ut på moralens osäkra skare och se om den håller. Jo Nesbø är min gäst här i Pocketpodden idag. Och sen på det en helt ny svensk thrillerserie som börjar med Tick, tick, boom. Mer om den senare. Kul att du är här. Jag heter Lisa Tallroth och då drar vi igång. Ja, jag tror inte Jo Nesbø behöver så mycket presentation nu för tiden. Han är ju internationell succéförfattare med nu 18 romaner bakom sig. Debuten kom 1997 och många böcker har ju antihjälten polisen Harry Hole i centrum. Dock inte alla och inte den här Kungariket som vi ska prata om nu. I våras fyllde Jo Nesbø 60 år och han bor i Oslo och det är där hemma han är när jag ringer upp över Skype.
Nej, jag ser inte dig. Där, titta! Hej! Nu ser i alla fall jag dig. Ser du mig? Nej, det känns ju lite halvt då. Nu, kanske?
Ja.
Ja, här sitter jag i en studio. Det är därför det är en liten grotta här med lampa på Sveavägen. Nej, ja. Då ska vi försöka det vi egentligen är här för. Välkommen till Pocketpodden, Jo Nesbø.
Tusen tack.
Och romanen som nu strax kommer på svenska här, där har vi bröderna Roy och Karl som står i centrum. Och redan i bokens öppningskapitel, i prologen faktiskt, så får vi ju en stark bild av vad de har för relation, de här bröderna. För den börjar när de bara är tonåringar. Kan du inte berätta om den här scenen? Var är det vi börjar någonstans?
Vi börjar med en slags manndomsprøve, altså Carl er den åpne, charmerende, men også litt softe yngstebroren, mens Roy er da den mer mørke, mer praktiske. Det er da den klassiske kampen om farens oppmerksomhet og kjærlighet, og det å bli akseptert. Så en av tingene som Roy ikke har noe problem med, det er å gå på jakt og skyte dyr, mens faren venter på at Carl skal bli mann nok til å gjøre det samme. Så Carl har da begynt å gå på jakt, tar med seg børsa og går alene sammen med farens hund, Dog. Og Roy står da og skrur på familiens bil, som han vanligvis gjør, da han hører et skudd inne fra fjellet, men ser da at det bare er Carl som kommer tilbake, og Carl forteller da at han har kommet til å skyte hunden i stedet for noen fugler. Så de løper inn og finner da farens hund Dog skada, og det er da selvfølgelig Roy som er nødt til å avlive hunden. Og så når de kommer tilbake, så kommer da faren ut og spør hva som har skjedd, og de kommer da bærende med hunden. Og Roy forteller da at hunden var skadet, men han forteller da at det var Carl som påtok seg jobben med å avlive hunden med kniv. Og faren, de er da spent på hvordan faren vil reagere på det her, for faren er en mann som ikke gir og viser mye kjærlighet, bortsett fra til hunden sin. Og på vei, når de skal inn og fortelle moren hva som har skjedd, så trekker da faren Roy litt til side og sier at det var en fin historie dere fortalte, og det var sant som jeg sa, at jeg er stolt av at dere oppførte dere som menn, både deg og Carl, men før vi går inn til moren din, så synes jeg at du må vaske av deg blodet som du har på hendene.
Ja, så han avslöjar Roys försök att täcka upp här.
Faren skjønner hva som skjer her, og det er egentlig det historien her handler om. Det er akkurat hva vet vi, hva vet vi ikke, hva burde vi ha skjønt, hva er sagt, og på en norsk fjellbygd så er det som regel veldig lite. Alt er underforstått.
Mm. Og man kan holde den her scenen i minne sen gjennom hele romanen, for det återkommer jo det her, hvilket ansvar vi har for hverandre og at täcka upp for hverandre. Men jeg tenker det er jo ganske tidlig i boken også som vi får veta at Roy, den äldre brodern, han heter Calvin i andra namn. Han är uppkallad efter en inte så känd amerikansk president, Calvin Coolidge. Och Carl, lillebror, han heter Abel i andra namn. Också efter en amerikansk politiker. Men jag tror inte någons tankar direkt går till amerikansk politik. Utan man tänker ju förstås på Bibelns brödrapar, Kain och Abel. Och är det där du har hämtat din inspiration, eller hur, vad har de med det här att göra skulle du säga?
Jag har väl ofta brukt dessa urfortellingarna från Bibeln som en slags bas för att signalisera en tematik då. Och det är linket till amerikansk politik är egentligen bara via faren som da er, som har bodd i USA, og dette er i likhet med mye av den norske bondekulturen, er veldig USA-rettet, og der ligger en, altså min egen familie kom også, utvandret også til USA og kom tilbake til Norge, og faren til Carl og Roy er da uttalt republikaner og oppkalt sønnene sine etter republikanere da, men så ligger det selvfølgelig den her, dette frempeke, dette mulige frempeke om at her er det to brødre som elsker hverandre, men også to brødre som konkurrerer med hverandre, og som på et eller annet tidspunkt kanskje eller kanskje ikke skal slå den andre ihjel.
Mm. Det finns ju någonting ödesmättat här redan från starten. Men efter den här inledningen där när de är i tonåren så hoppar vi ju fram 20 år. Och då har ju lillebror Carl, han har ju också utvandrat till USA. Mm. Han har varit där då under 15 års tid och gjort sig en succé och skaffat sig en utbildning. Men nu då när vi egentligen är i romanens huvudsakliga tidsplan så är ju föräldrarna döda. De körde ut över ett stup som ligger inte så långt där från familjens gård. Och eftersom det här är en roman av Jon Espe så finns det nog inget så enkelt som en olycka kan man ana. Utan att det finns mer som har hänt här. Men här är ju inte platsen när vi ska avslöja precis vad det är. Men det finns flera frågetecken som har under de här åren dykt upp. Och vi vet ju också att storebror Roy går och bär på någonting förfärligt. En stor skam som han har i sitt liv. Och den här kommer att väcklas ut vart efter berättelsen fortskrider. Och nu när vi möter bröderna så är ju Roy hemmasonen som har stannat kvar på barndomsgården och driver traktens bensinstation. Och så kommer då den hemvändande brodern Carl tillbaka och han har nu då stora planer om att sätta den här lilla skrumpnande orten på kartan igen. Han ska bygga något alldeles fantastiskt spa och högfjällshotell. Och han har dessutom med sig sin ganska exotiska hustru som är stjärnarkitekten bakom detta. Och utmaningen är ju nu då för denna homecoming boy att få med sig inte bara sin bror utan också hela bygden där. Alla måste ju gå samman om detta. Och det är också en stor del av den här berättelsen att man får möta den här lilla byn som du tecknar. Det här är ju nu är vi ju inte i dina vanliga storstadshabitat där mycket av Harry Hole utspelar sig, utan är vi ute på landsbygden. Och vad är det för människor som de står inför där i den här lilla byn?
Ja, noen av dem er jo Carls gamle venner. Paradoxet her, når Carl kommer hjem, det er at han etter 20 år har flere venner enn Roy, som har vært i bygda hele sitt liv, og som driver den lokale bensinstasjonen. Selv om Roy er en sympatisk mann, han har kanskje ikke et sånn der charmerende og tiltrekkende ytre, men han er en bra mann, tar godt vare på folkene sine på bensinstasjonen. Så noen av de første vi møter er unge mennesker som er de som ikke har flyttet fra bygda. Altså det er en typisk bygd på den måten at kanskje de mest ressurssterke, de skoleflinke og de ambisiøse har flyttet til andre steder, mens de som er blitt igjen, det er kanskje odelsgutter og odelsjenter som skal drive gårder, og så er det de som ikke, ja, som føler at bygda er trygg og god, at de har det de trenger der. Vi møter også en ekskjæreste til Carl, Mari, som er datter av ordføreren i bygda, og som er liksom den ressurssterke som dro til Oslo for å studere. Og hun er vel den som er kommet tilbake, har fått barn, har med seg mannen tilbake til bygda. Så har du ordføreren, som er liksom den store gallionsfiguren. Alle ordførere etter Ås, som han heter, blir kalt nyordføreren. Så han er liksom en slags sånn Abraham Lincoln-type. Så har du Grete, som driver da den lokale frisørsalongen.
Det er hun som ligger og lurer som en grynna. Jeg vet ikke om det heter grynna på norska, men hun ligger precis under ytan, og när som helst kan man köra på henne, og hun ställer till med något.
Hun var bestevenninne med Mari, men var også ulykkelig forelsket i Carl. Så det er allerede en del sånne betente konflikter her, som man kanskje tenker at 20 år er lang tid, og at det er glemt. Det er det ikke.
Nej, för det är inte bara de 20 åren, det går ju generationer tillbaka, att alla vet vad föräldrarna hade för sig, och så att alla sitter ju ihop och alla har en historia ihop i den här lilla bygden Os. Men jag tänkte när du skrev det här att man inte börjar driva med folk på landsbygden, kan det vara en fälla man går i, eller som du funderar på?
Jeg tror at man får drive med folk på landsbygden like mye som man får drive med folk i byen. Jeg har jo merket meg at med en gang man skriver fra en bygd, så blir det kalt bygderoman. Men hvis man skriver fra en by, så er det ingen som kaller det en byroman, og det til tross på at over 50% av befolkningen i Norge, og for alt jeg vet også i Sverige, bor på bygda. Men det er noe slik det er. Men så er det kanskje det at altså jeg har sikkert 25% bygdegutt. Altså, foreldrene mine kom fra gårder i bygder, og jeg tilbrakte store deler av oppveksten min på bygda. Men det er nok kanskje, litt sånn at man skal være litt sånn forsiktig når man som jeg bor i Oslo og skriver om bygda. Det blir en sånn der, man mistenkes for å tegne stereotypier. Jeg tror dette er helt vanlige mennesker, men at jeg også leker med klisjeene om bygda, slik det er sett utenfra, det er tilfellet. Men det henger også sammen med at jeg kjenner bygdelivet såpass godt at jeg vet at det er faktisk sånn at noen av de klisjeene er ganske presise.
Ja, for det som er tydelig er at plassen betyder jo mye for alle, ikke bare som en geografisk plass der de har sitt hem, utan de har jo også sin identitet der. Så det som skjer, til eksempel den her ideen om et hotell, det blir jo veldig mye på spel då for alle innblandede. Mm. Det er ikke bare en affärsidé, hvilken som helst.
Det er jo den her er det en, kan man si, liksom den typisk norske folkesjela, nøktern. Man har vært vant til at det har vært små marginer for å overleve, så man tar definitivt ikke unødvendig risiko. Men her kommer jo da Carl for det første hjem med en investeringsmodell hvor alle deler på risikoen. Den største risikoen her er jo å ikke være med på dette prosjektet, for det betyr at hvis det skulle virkelig bli en suksess der her, så det ingenting som verre enn å ha en nabo som har del av suksessen mens du selv står utenfor.
Nej. Så det finns ju flera spår i den här romanen Kungariket. Dels hur det ska gå med det här storslagna projektet och sen såklart hur många av historiens hemligheter som ska flyta upp till ytan. Men vi har ju framförallt ett triangeldrama som kretsar kring bröderna då och så kvinnan i sammanhanget, Karls hustru, Shannon, som för övrigt har en exotisk bakgrund för hon är uppväxt på Barbados och är vad hon kallar sig själv för redleg. Och vad är det för någonting? Det får du berätta.
Ja, redleg är intressant. Alltså, det är en myt om att vissa folkeslag inte grejer att ta sig ut av fattigdomsfälla, medan andra gör det. Hvis man ser på redlegs är det utvandrade folk från Europa. Altså etnisk hvite mennesker som i flere hundre år ikke har greid å komme seg ut av fattigdomsfella. Og på Barbados så kan man si at det der er jo hoveddelen av de som er der, er jo kommet fra Afrika, men utgjør da mer en middelklasse, mens de hvite der utgjør en underklasse. Så det er interessant å se liksom en sånn omvendt bilde av hva man er vant til å se andre steder. Akkurat Shannon er jo da en løvetann, som man kaller det i Norge, altså en person som til tross for å ha vokst opp i trange sosiale kår, har greid å komme seg ut av det med hjelp av først og fremst bestemoren sin.
Men løvetann, lejontand, vilket bra uttryck, løvetann, det hadde jeg ikke hørt innan. Men hva de jo har gemensamt då, det er jo den her känslan av utanförskap. De delar ju också samma moraliska grundsyn och det är väl, tycker jag, en av de viktigaste fårorna i den här romanen. Så när brödernas pappa uttrycker det så skriver du så här i den svenska översättningen då. Han säger till sin son här att vi är en familj, vi har varandra och inga andra. Vänner, flickvänner, grannar, folk från trakten, staten. Allt det där är en illusion och inte värt ett skit den dagen det verkligen gäller. Då är det vi mot dem, Roy. Vi mot absolut alla andra. Mm. Och jag tänker sen när Karls fru då, Shannon, dyker upp så fyller ju hon i det där med ett resonemang som går ut på att moral är övervärderat som värdegrund för oss människor. Att den här lojaliteten med flocken är undervärderad, att vi tänjer och böjer på moral så att den tjänar våra syften när vi känner att gruppen är hotad. Alltså family first, helt enkelt. Mm. Och den här inställningen, eller den här grundidén, vad ska vi säga någonting om vilka konsekvenser det får för bröderna? För det går ju till slut, testar de ju detta verkligen maximalt, men kan vi säga någonting om hur de navigerar genom livet med det här?
Ja, jeg tror nok det er noe slik, altså jeg regner med at mange vil kjenne seg igjen i det der at vi foretar våre valg med emosjonene våre, og så bruker vi intellektet etterpå til å prøve å grunngi våre valg, og prøve å gi skinn av at det er fornuftsbasert, og spesielt gjelder dette familie. Jeg husker selv min egen far som var en meget rasjonell. Han hadde en nabokrangel på gården sin, og hvor jeg da spurte faren min, for dette var en nabo som vi kjente godt og hadde et godt forhold til, så sa jeg at pappa, alle saker har to sider, så kan vi ikke, må prøve å se det fra naboens side der også, skal vi snakke litt om det? Og hvor han da bare ser på meg og sier at det har du helt rett i, sønnen min, men når det gjelder familie, så finnes bare en side.
Det låter som Roy og Karls pappa.
Ja, så altså jeg har jo i forfatterskapet mitt ofte skildret lukkede sirkler hvor det settes krav til lojalitet og hvor lojaliteten til den indre krets, enten det er politiavdelingen i Oslo, eller om det gjelder i en kristen sekt, om det gjelder Frelsesarmeen, så er det lojaliteten som kommer først. Jeg skriver også om moral og har gjort også i Harry Hole-serien for så vidt, som et verktøy som der for å tjene mennesker på en rasjonell måte til, altså moral har vi bruk for overlevelse, det i hvert fall det de fleste av mine karakterer argumenterer for, og at det ikke slik at det mennesket til for moralen.
Men eftersom du har vridit och vänt så mycket på detta, har du funderat något på om det här egentligen den här familjen först eller lojaliteten med den egna gruppen, om det är ett hot eller en styrka för ett samhälle?
Jag tror det är ett hot först och främst. Alltså det att man alltså att en mindre grupp följer lojaliteten till gruppen starkare än de följer till större samhället, tror jag absolut är ett hot. Alltså det är en alltså det är bara att nämna ett ord som nationalism, ska man säga, att nationens sätter ut nationens intresse framför de globala, så är det ju definitivt ett hot. Och också samma med familjen, alltså du har alltså hela systemet med vendetta och blodhevn är ett hot mot rättssamfundet och var ju egentligen också ett utgångspunkt för att man måste ha ett rättsväsen. Men det vill inte säga si att det inte är väldigt mänskligt och att det är något som vi alla kan relatera oss till. Alltså i kongeriket så är ju slik att familjelojaliteten är höjd och lojaliteten mellan de två bröderna är direkte gränslös, och det är självklart något av det romanen ställer frågestecken då, att var är det den lojaliteten som vi på en måte alla hyllar, ju en sån familjelojalitet, men var är det den kryssar en gräns, var den är skadlig.
Mm. Vad som händer i kungariket här är ju också att hotet delvis finns inom familjen. Jag tänker att det finns ju någonting här från brödernas barndom där det visar sig att den största faran fanns inom familjen, och kanske även bröderna emellan till slut blir faror för varandra. Jag tänker att det är ett sätt för dig att argumentera mot den här tanken att det som man tänker ska vara det absoluta skyddet kan vändas till det största hotet.
Alltså jag syns ju att en av grunden att jag skrev ut kongerike, det är att jag syns brödrerelationen är så intressant. Tidigare så har jag skrivit en god del om far-sønn-relasjon. Jag hade själv ett väldigt gott och nært förhåll till min far, men jag är likväl alltså mer intresserad i egentligen det konfliktfyllte och betente förhållandet far-sønn och på en måte den farslängseln som många gutter och män har. Jag växte också upp med två bröder, och de ting som jag skriver om i kongeriket är ju emotionellt hämtat från mitt förhållande till mina egna bröder. Det är en historia som heldigvis är väldigt långt från den historien jag och mina bröder hade, men det är ju akkurat den här paradoxen att det är samtidigt som det är en, som jag sa, gränslös lojalitet och en kärlek och intimitet, så är det också en konkurrens där. Alltså det är något destruktivt som ligger bak där, som kan komma till överflaten. Intimiteten och kärleken, så har också den mynten en flipside som är också det bundlösa hatet och raseriet.
Ja, och om vi ska tillåta oss att psykologisera lite då, för jag föreställer mig att deras enormt starka band, de här bröderna Roy och Carl, att det kommer ur den utsatthet de hade som barn. Och är det där man börjar hata då också den enda som delar hemligheten? Eller hur hänger det där ihop?
Jag tror väl att det där sviker då. Alltså när du förlanger gränslös lojalitet, så förlanger du det samma tillbaka. När du inte får det, så är sviket så mycket värre att det kan snu av den kärleken till hat.
Men när du säger att du har hämtat inspiration från dina egna syskonrelationer, så tänker jag att det här är ju en väldigt dramatisk brodersrelation som du skildrar här. Om du skulle översätta det då till ett lite mer vanligt liv i en familj som jag tänker att du kanske har haft, och inte så extremt som bröderna här. Vad tar det sig för uttryck då?
Vi hadde også mine brødre. Vi konkurrerte ikke om våre foreldres kjærlighet, for den følte vi oss vel nok så trygge på alle sammen. Det var ikke det, men vi, det var jo en mer sånn fysisk konkurranse om å være best, rett og slett, i hva som helst. Og det var om det var å spille fotball, eller stiga ishockeyspill, eller å spille gitar, eller å synge, eller å ha venner og være populær. Alle ting ble konkurrert om, tror jeg.
Er det fortfarande så?
Nei, det er det ikke. Og jeg vet ikke akkurat når det skjedde, når man liksom, det ble den der våpenhvilen. Men jeg tror at i hvert fall i mitt brødreforhold så var det vel fordi vi også var gode venner. Altså utad var vi jo et lag. Ja, nei, den konkurransen, den ga seg etter hvert. Vi spilte tross alt på samme lag.
Men den här idén då om att familjen och den egna flocken går före allt annat, tror du att den kan kännas mer extrem eller radikal i våra länder, i Sverige och Norge?
Nej, jag tror egentligen inte det. Alltså, det som är i nordisk land, tror jag, kanske i större grad än i andra land, det är att välfärdsstaten har kommit in och övertagit så pass många av de uppgifterna som familjen har haft, slik att familjen är mindre viktig och den lojaliteten är betyder mindre, alltså man kan klara sig utan en familj. Så jag tror egentligen sånt tror jag att den är möjligens svagare än hvis man går till andra kulturer. Men det betyder inte att den inte är stark. Jag tror att det är nettopp därför jag säger att faren min säger att när du skal i familjesaker så finns ikke to sider, det finns bare en side, og det er din egen families. At det fortsatt gjelder i vår kultur, viser bare altså hvor sterke de familiebåndene er, at det muligens er slik at faren til Roy og Carl har rett når han sier at staten, naboen, ingenting av det der betyr noe den dagen det virkelig gjelder. Da er det vi mot dem.
Hva har vært svårt med denne romanen, tycker du?
Jag tänker sällan på romaner som vanskliga, alltså att bygga upp hela denna bygda, befolka denna bygda med olika personer. Det har varit kallt vanskligt, men det har varit komplicerat, alltså det har varit en stor uppgave. Dette at alle kjenner hverandre, at du kan ikke gjøre som i byen, at du kan på en måte finne opp deg selv på nytt hver gang du treffer noen, det gjør at det kan føles klaustrofobisk, fordi du slipper aldri ut av den rollen din. På en annen side så føles det også trygt, og det å bygge opp og så vise den mentaliteten, og vise både altså de positive og de negative sidene ved bygdelivet, altså det har vært utfordrende, men det har også vært noe av det morsomste med å skrive denne boka.
Du har jo virkelig mange scener i denne berettelsen. Har du noen egen sånn der som du er særskilt nøyd med?
Jeg liker vel kanskje ganske godt når du har Olsen, som er da lensmannen i bygda.
Polisen?
Ja, han har kommet på sporet av at alt som skjedde for 20 år siden kanskje ikke var som det så ut til, og Roy går da for å anmelde en far som han tror har begått overgrep mot datteren sin. Noe han gjør inne på, går inn til frisørsalongen, for der ligger denne lensmannen som ser ut som en litt sånn klisjé av en cowboy fra en westernfilm, og han røyker hele tiden, det er han absolutt alltid sigarett i munnen, og han går da inn, og det viser seg at lensmannen, eller politimannen, ligger da og har tatt solarium, og de har en da samtale hvor han da bare sitter utenfor denne, det ser ut som en sånn Dracula-kiste, hvor han da snakker til lensmannen uten at de ser hverandre, og det gjør jo da at det er en slags sånn skriftestol, så han kan si hva han vil, for at lensmannen eller politimannen later jo da som han ikke vet hvem det er som er utenfor. Og så ligger han der inne i det blå lyset og røyker, så det kommer da røyk ut fra denne solsenga. Det, akkurat den scenen, den liker jeg både altså, visuelt, og så er det en altså akkurat den der settingen, den skriftestolsettingen, den der at de anonyme for hverandre, de vet selvfølgelig hvem den andre men de kan late som de ikke vet hvem den andre som gir en sånn spesiell nerve til akkurat den samtalen de har.
Mm. Och det är en bra final på den scenen också när Roy får in en raffinerad hem där genom att skruva upp solariet.
Ja.
Du är ju väldigt rolig ofta. Det är mycket snack om att Jon Espe bara är liksom att det är thriller och spänning och du är ju också väldigt rolig. Tycker du att alltså inte norskt rolig utan du är skojig. Tycker du att du får tillräckligt med erkännande för det? Du skriver ju, du har ju humor i dina böcker.
Ja, jag syns det är alltså mycket av det jag skriver är ju så pass mörkt att du trenger jo en form for comic relief. Altså det kan være at humoren ligger i altså en form for situasjonskomikk, at det går over i det absurde. Men så er det selvfølgelig også det at du trenger, altså når det er såpass svart som det er delvis har i Holi-serien, også i Kongeriket, så ligger alltid humoren ligger jo rett rundt hjørnet.
Nu medan vi har pratat här så ser jag att solen har gått ner i Oslo. Det är alldeles mörkt nu i ditt arbetsrum där du sitter.
Ja.
Så att det är dags att avsluta. Jag vet bara att för alla Harry Hole-fans måste du ju berätta om det här var en tillfällig paus eller vad händer med Harry nu?
Jag blir spurt också ofta när det kommer en ny Harry Hole-bok. Och det är väldigt hyggligt att bli spurt om det, men så är det också så att jeg ble forfatter fordi jeg ikke hadde lyst til å jobbe, og jeg hadde ikke lyst til å ha hjemmelekser, og hvis jeg sier at det kommer en ny Harry Hole-bok, så er det omtrent som å gi seg selv hjemmelekser. Så jeg får gi det faste svaret at vi får se.
Du behøver friheten.
Ja.
Men efter så här många år som författare börjar det inte kännas som ett jobb nu ändå?
Nej, det gör inte det. Och var, alltså de få gångerna hvor det sniker sig in en følelse av att att skriva är något du är förväntad att göra, att det sitter ett forlag och väntar på en bok eller det sitter läsare och väntar på en bok, så må jag minna mig själv på att detta är något jag hade gjort, hade brukt tiden mig på om jag hade fått lov att bruka tiden mig på absolut vad jag hade mest lust till att göra. Og at det ikke må bli en jobb. Hvis jeg føler det, da reiser jeg bort og gjør noe helt annet enn en stund. Så svaret er nei, det føles fremdeles ikke som ærlig arbeid.
Det låter nesten for bra for å være sant, men jeg tror deg når du sier det. Tusen takk, Jon Espe, for at du var med her i Pocketpodden.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Pocketpodden.
Tick, tick, boom. Det är titeln på en ny svensk thriller och första delen i en ny serie. Bakom den här står författarduon Johan Rosenlind och Lotta Fritzdorf. Och de är debutanter i sammanhanget. Men Johan Rosenlind, han har också gjort sitt namn som mannen som kläckte idén till tv-succén Vår tid är nu. Men jag tror inte att den serien har så mycket gemensamt med romanen jag håller i min hand nu. Eller hur, Susanna Romanus, förläggare på Romanus och Selling?
Ja, det är väl Stockholm i så fall som är den gemensamma nämnaren. Men annars så är ju Johan mannen bakom Vår tid nu, det stämmer. Men det här är hans skönlitterära debut i bokform som han har skrivit tillsammans med sin livskamrat Lotta Fritzdorf. De har tidigare givit ut två kokböcker tillsammans med maten från Vår tid nu faktiskt, kan man nämna som en kuriosa grej. Men skönlitterärt så är det den första, tick, tick, boom.
Och då är det samtid och en ganska dyster skärva av vår samtid verkar det som. För det är terrorhot som...
Ja, det är egentligen inget hot utan det drar igång väldigt häftigt med att en man kommer in på en hamburgerrestaurang på Sveavägen och skjuter vilt omkring sig där pågår som vanligt lunchätande och barnkalas. Så det blir ju en väldigt, väldigt uppståndelse kring det här i Stockholms och kriminalkommissarie Maria Larsson då som hon heter, huvudpersonen i den här serien. Hon är ute och pallar äpplen med sina barnbarn i Tanto, men kallas naturligtvis omedelbart till platsen för det här är ju någonting som är så utöver det vanliga. Och det som är lite speciellt med den här personen som har utfört det här fruktansvärda dådet är att han verkar inte vara ett dugg rädd att bli upptäckt. Han lämnar en rad spår efter sig som om han ville att de skulle hitta honom. Han retas med poliserna, kan man säga.
Och jag funderar på om poliskommissarien i fråga också är något utöver det vanliga. En kvinna som till och med har barnbarn, då är hon lite äldre. Det är inte så vanligt att ha äldre kvinnor som polishuvudpersoner.
Nej, jag tror det var en viktig poäng för författarna. Och jag tycker hon är en kvinna i sina allra bästa år, om jag får säga så. Och hon har då som sagt var inte bara barn utan även två barnbarn. Och lite stökigt på hemmaplan, kan man säga. Men idén är väl att skildra just en oerhört erfaren och mogen kriminalkommissarie som får ta sig an det här mycket svåra fallet.
Vi är ju ganska bortskämda med svenska thrillers och svenska deckare. En del går mer åt det hårdkokta, andra är mer i socialrealism. Var skulle vi kunna placera in det här, den här nya duon då, Fritzdorf Rosenlind och Tick Tick Boom?
Det är möjligen där det finns någonting lite som hänger ihop med vår tid nu, därför att jag tror att de här författarna är, precis som i den tv-serien, väldigt intresserade av att också plocka upp aktualiteter i samhället och kommentera, så att säga, samhällsutvecklingen. Men sen tror jag den främsta kvaliteten egentligen att det är riktigt, riktigt rafflande spänning, om man får säga så. Det är sann bladvändarkvalitet.
Sen brukar jag brukar kategorisera thrillers också lite efter blodmängd.
Ja, det är nog mycket då, får man säga. Ja, det är en ganska hård läsning på det viset.
Och ni går ju ut här på omslaget redan och skriver att det här är en Maria Larsson-thriller. Så då förstår man att hon ska få fler uppdrag framöver och det här är en serie.
Mm. Det kommer en uppföljare till den här i höst nu som heter Frontman. Som är lite annorlunda till sin karaktär, mer av ett storpolitiskt spel. Där Maria Larsson, efter att ha återhämtat sig efter det som hände i Tick Tick Boom, kommer tillbaka. Hon har varit utomlands en sväng till Sverige. Och då är det helt andra saker som står på spel. Så Frontman, den kommer som ljudbok i november.
Lotta Fritzdorf och Johan Rosenlind heter författarna. Tick Tick Boom är titeln på den här nya pocketboken. Tusen tack, Susanna Romanus, förläggare.
Tack själv.
Stina Jackson, hon slog ju igenom stort med romanen Silvervägen som också röstades fram till årets bok vid förra årets bokmässa. Nu är hon tillbaka med romanen Ödesmark och du hör, vi ska tillbaka till människorna och skogarna i Norrland. Men Stina, hon kommer hit nästa vecka i Pocketpodden. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tallis. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnier förlagen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.